Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Bella Linde som har skrivit boken Odla utan spade. Hej Bella!
Hej Pelle!
Den här boken har du gjort också ganska mycket ihop med Lena Granefelt som har fotograferat men som inte är med idag.
Precis, Lena och jag jobbar ju väldigt, väldigt tätt tillsammans. Mm. I mångt och mycket, och när vi gör reportage och när vi gör böcker och vi diskuterar och dividerar och far omkring och gör saker tillsammans. Att hon är väldigt, väldigt delaktig.
Ja, och ni gjorde ju också förut en bok som heter Rätt ur jorden som precis har kommit i ny utgåva också.
Exakt, denna gång med biokol.
Ja,
ett avsnitt om biokol som är miljösmart och bra, ett bra, fantastiskt jordförbättringsmedel.
Det här med att odla utan spade, är det någonting du har längtat efter hela livet? Att få slippa spaden eller varför?
Ja.
Varför odla utan spade?
Nej, men alltså, när jag var liten så odlades det ju en del på torpet där jag tillbringade mina somrar med mamma och pappa och mina syskon. Och där grävdes det, kan jag säga. Och det var ju inte så himla himla kul. Och vet du varför? Inte för att jag grävde så mycket, utan det gjorde mamma och pappa. Men för att det blev så förbaskat mycket ogräs. Så jag tillbringade ganska mycket tid i långa, långa, långa rader med lök som min pappa envisades med att göra så här gigantiska lökland. Och där fick man ligga på knä och
rensa.
Och så fick vi så här 25 öre per meter eller någonting i ersättning. Så att det var liksom ett incitament för att rensa. Men hade han odlat utan spade, då hade vi blivit lite fattigare barn. För då hade inte vi behövt rensa ogräs.
Och så även detta är en poäng med att odla utan spade.
Ja, det finns alltid bara bra med att odla utan att gräva.
Men vad är själva grejen då? Odla utan spade, vad innebär det egentligen? Hur kan man slippa gräva då? Vad är det som är själva grunden i det här?
Så här, det finns en rörelse i England som kallas för No Dig Movement. Där man alltså odlar utan att gräva. Och det är många i Sverige som gör det också, och det blir allt fler. Och poängen är att aldrig rumstera runt i jorden. Därför att när man gör det så vänder man ju upp och ner på ett helt samhälle. Det pågår ju ett liv under markytan. Det är som jag brukar jämföra med att tänka att någon ska komma med en grävmaskin och vända upp och ner på Göteborg 2 gånger om året.
Mm. Det vore ju tråkigt.
Ja, det vore ju jättetråkigt för göteborgarna. För då har de byggt och byggt och de bor på sina ställen. De åker spårvagn och bussar och de har vattenledningar och elsystem och hus och skolor och Liseberg och Avenyn och allting.
Allt det där. Poseidon.
Poseidon. Och 2 gånger om året så kommer någon dåre och vänder upp och ner på hela stan. Och så ska göteborgarna bygga upp det igen. Och det är precis det vi gör när vi gräver. För att i jorden så finns det ett liv som består av maskar, mikroorganismer, små kryp, svampar, svamphyfer som liksom letar sig ut, kilometerlånga trådar som letar sig ut och hämtar näring från det ena och andra hållet, och så förser de växtrötterna som då vi planterar när vi odlar med näring. Har jag missat något? Svampar?
Jag tror inte det.
Bakterier.
Ja, bakterier.
Små bakterier som är så goda, goda maträtter för växternas rötter. Det är verkligen... så att när man låter jorden jobba, markorganismerna jobba i fred, då stör man ju inte. Alltså, när man inte gräver så stör man inte heller livet i jorden. Och samtidigt måste ju de ha någonting att jobba med, de här små kompisarna under jorden. Eller i jorden. Och då förser man hela tiden marken ovanifrån.
Med nya jorden, grejer.
Med nya grejer, med mat. Man ringer efter så här hemleverans med käk till dem. I princip så kommer en matkasse. Mm. I form av hö, halm, gamla växtrester, koskit, hästgödsel. Allt organiskt material som man kan hitta. Färdig kompost eller icke nedbrutet material organiskt. Så lägger man det på sin odlingsbädd. Och sen så kommer de här små alla
finurliga
typerna upp. Och liksom tar det här materialet i besittning. Och de bryter ner det i olika beståndsdelar. Och så den ena äter den andra. Det är en sån successionsordning som gör att alla får någonting att äta. Och sen så är det någon annan som kan använda det. Och så till slut så kommer det våra växter till del. Och då får vi mat.
Och, det här...
och då kan vi använda växtresterna efter morotsblast och
Det lägger vi tillbaka.
Det lägger vi tillbaka så det blir ett naturligt kretslopp. Mm. Och på bara 3 år med den här metoden, det här är siffror som jag har fått från FOBO, som är en förening som står för Förbundet Organisk Biologisk Odling. På bara 3 år så sköt, med det här sättet att odla, så sköter markorganismerna sin egen näringsomsättning. Så man behöver alltså inte hålla på och pytsa på massa gödsel, utan materialet som man lägger på, det blir gödslar ju jorden.
Och det här alltså, när man gör, när man använder den här metoden, då är det liksom en, man sätter igång en bädd först. Det är liksom det, det är det jobbet man måste göra. Sen fyller man bara på.
Ja, precis.
Och när man då ska sätta igång en sån här bädd, eller börja bli en sån som inte gräver, vad är det man måste göra i sin trädgård? Om man nu har, som jag, ett gammalt uppgrävt land, där det nu står fjolårets gamla döda saker och skräp.
Då börjar du med att låta fjolårets gamla döda skräp stå kvar. Mm. För de rötterna ska du inte rycka upp, för de blir mull med tiden. Och rötterna lämnar ju också efter sig fina gångar där syre och vatten och näring kan flöda. Så att om du har ett gammalt trädgårdsland, eller om du har en gräsmatta, så kan du börja med att för säkerhets skull faktiskt kväva eventuellt ogräs. Mm. Och man har ju alltid ogräs, så börja med att kväva. Och då kan man använda kartong, det tycker jag är toppen. Man kan också använda tidningar, men det blir lite flaxigare. Men gå till cykelaffären, be att få deras gamla kartonger.
Cykelkartonger, de är
cyklar
stora.
Cyklar kommer i gigantiska flak, eller säng.
Gamla flyttkartonger, ja, precis.
Gamla flyttkartonger är också bra. De är ju lite flikigare, så då får du lägga dem omlott så det inte...
Ja, just det. För, så det ska så inte finnas några hål.
Nej, precis. Så fort det kommer in, finns ett hål eller lite flik, så kommer det in ljus. Mm. Och då får ogräset
då
fart,
tar det fart
och växer. Mm. Så kväv ogräs och gammalt skräp, så alltså växter som du inte vill ha. Gräs, ogräs, allt sånt som du inte vill ha kvar. Eller allting ryker ju. Med kartong eller papp. Mm. Och sen så mäter du upp en odlingsbädd på det. Det är så stor som du vill ha. Mm. Jag brukar förespråka att man gör kanske 1,20 bred. Sen kan man ha hur lång som helst. Det beror på hur mycket material.
Eller flera bredvid varann. 1,20 gånger 1,20.
Ja, precis.
Gånger 1,20.
Ja. För att om de är 1,20 breda, då kan man kliva över dem eller nå från båda håll utan att behöva kliva i jordbädden. För det ska man inte göra, för att så fort man liksom
där
trampar så... Då får maskarna.
Då dör allt det där fina.
Då kan inte maskarna andas.
Nej, men som då, en fot i Göteborg.
Ja, ja, precis. Nej, men man kompakterar jorden.
Ja, precis.
Så att, men på den här kartongen då så mäter man upp en odlingsbädd. Och sen så kan man göra på flera sätt. Ett, man kan bygga en kompostbädd. Och då lägger man helt enkelt bara kompost. Kanske 15-20 centimeter. I form av en liten limpa. Ovanpå kartongen, så lång och bred som man vill ha den. Och där får man liksom trycka till. Och den får man faktiskt trampa på när man håller
Men
på.
Men den komposten behöver alltså inte vara helt nerbruten.
Nej.
Utan och har ganska du inte, fluffig kompost.
Ja, och du kan ju lägga i flera lager. Har du liksom flera sorters kompost. Det krävs ju ganska mycket kompost. Man kan köpa. Alltså, istället för att köpa det som vi kallar för planteringsjord, som inte alls är jord utan som är torv i huvudsak. Det är liksom 80% torv och sen lite annat tillsatt. Så kan man lika gärna köpa komposterad kogödsel och använda, för det fungerar minst lika bra som jord. Du kan odla i det direkt. Så behöver inte köpa den där planteringsjorden. Mm. Och alltså, har du inte då egen kompost, köp rejält med säcken med kokompost och så bygga upp en sån här bädd. Då har man en bra odlingsbädd. Direkt. Alltså, du behöver inte göra någonting mer. Har du olika sorters kompost, då lägger du det grövsta i botten. Och sen så fyller du på med...
Och med gröv, det kan vara grovt. Det kan vara små grenar och pinnar och sånt
ja,
också.
Ja, absolut. Absolut. Allt. Alltså, bara det är organiskt material. Så
jag skulle kunna ta min gamla vass nerifrån sjön?
Ja, absolut. Jättebra. Ja. Lägg den i botten bara. Och så bryts,
bra,
den bryts
för det flyter ju upp mycket vass.
Ja, och den vill man inte, så man ska inte hålla på att bränna sånt. Det är ju helt onödigt och dåligt för miljön också.
Du märker att jag håller på här och tänker att jag ska bygga det här själv.
Men då är vi faktiskt inne på den andra sortens bädd. För det här då kallar jag för kompostbädd. Den är mer eller mindre nedbruten kompost. Då bygger du en limpa, odlar i den direkt. Sen så kan du bygga en lasagnebädd. Som,
det ser man
ja. Det handlar inte om mat, utan det ska bli mat sen. Och då lägger du lager på lager organiskt material. Och då kan du börja med kvistar och grenar i botten. Som du har också i trädgården, den där vassen till exempel. Och sen så fyller du på med gammalt löv som du har räfsat ihop från under buskarna. Och sen så fyller du på med gammalt, då kanske du har någon då kanske du har någon gammal kompost, inte nedbruten.
Ja, precis.
Som på med liksom lager på lager, så här 10 cm per lager. Det är bara att blanda hejvilt, men börja bottna med det grövre och så
lite
jobba
finare uppåt.
Så, att liksom, så toppar du med den där lilla goda osten. Och det är finsmulig kompost.
Sovlet uppe på.
Precis. Och då har du en odlingsbädd som kommer att bli som en, det är ju som en kompostlimpa du bygger egentligen. Så att den komposterar på plats. Och om det nu är så att ditt material inte är så nedbrutet och du vill så direkt, då får du lägga ut små strängar med jord eller kompost som du kan så i. Eller så gör du en liten grop som en liten kruka i bädden, så lägger du ner jord eller kompost där i och så sätter du dina plantor, förodlade plantor där. Sen finns det en tredje variant som är lite grövre då, och den heter hygelbädd. Och det är ett hygel i tyska ordet för kulle. Och då fattar du att det är en hög bädd. Och då lägger man en stock. Alltså där äppelträdet som föll i fjol eller något lite
sånt i botten.
Mörkt i botten. Och då blir det jättefint, för det mörknar och blir så här, det bara lockar till sig mikroorganismer och det är ett fantastiskt liv i den där stocken. Och så på med allt ovanpå, på samma sätt som på lasagnebädden. Och sen på med kompost ovanpå. Då har du en fantastisk odlingsbädd där nedbrytningen pågår hela tiden. Och där stocken, den suger åt sig
fukt och allting.
Så då ligger den och liksom och mullar varm och gosig och fuktig, och sen så avger den fukt. Du behöver inte vattna. Ingen av de här bäddarna behöver du vattna så särskilt mycket.
Fantastiskt.
Vill du veta varför?
Nej, jo. Ja.
Vill du fråga något?
Nej, kör. Nej, varför?
Jag känner att jag babblar på här.
Föreläsning.
Oh, jag tycker det är så underbart här. Det är så
varför
roligt.
Varför behöver man inte vattna?
Eller rensa ogräs? Ja. Jo, för att man hela tiden förser de här, när man odlar, så förser man hela tiden odlingsbäddarna med organiskt material. Så man täckodlar antingen med icke nedbrutet organiskt material, gamla växtrester, gräsklipp.
Gräsklippet är guld. Man kan också föra på det här under hela säsongen.
Hela tiden. Gräsklipp är otroligt kväverikt. Så det sätter världens sprutt på plantorna, för att när markorganismerna mumsar i sig det.
Så gäller det att samla ihop allt gräs. Man ska helst ha en samlare på gräsklippan.
Men man ska också låta en del ligga på, låt gräset ligga kvar 2 gånger per säsong på gräsmattan. För att göda gräsmattan. Annars har du ingen gräsmatta till nästa år.
Nej. Måste få lite. Så det är lite balansgång.
Och när man lägger på allt det här organiska materialet som, nu ska vi, det här är något som alla frågar om. Men vad då kompost? Det är ju liksom, är det täckmaterial? Ja, kompost är ett täckmaterial. Det funkar som ett täckmaterial. Så det håller ju också ogräset på mattan. Liksom. Så att allt man lägger på, det kväver ogräs som kommer underifrån. Och det gör att man håller fukten i jordbädden. Så vattning och ogräsrensning. Jag ska inte säga att det aldrig kommer att ske, men det är minska.
Det beror på hur torr sommaren blir. Ja, det kan vara så att man måste tillföra vätska.
Men det handlar helt enkelt om att icke gräva och att hela tiden aldrig låta jorden vara naken. Aldrig låta odlingsbädden.
Och då behöver man heller aldrig tillföra gödsel heller. I princip. Alltså kogödsel eller annat.
Nej, det gör man ju automatiskt när man har täckmaterial. Mm. Allt täckmaterial man får tag på är bra. Det kan vara kanske i kogödsel. Eller stall. Gödsel, eller gräsklipp eller växtrester.
Men allt det här är gödsel då, kan man säga.
Ja, precis. Alltså, det omvandlas ju till ny näring. Mm. Och det bästa är ju att ösa på med allt, liksom en salig blandning. Och så ska man tänka på att torrt material, det är kolrikt, och färskt material är kväverikt. Och om man bara lägger torrt material på bädden under nedbrytningen, så skäl det kväve från jorden. Så då måste man tillsätta färskt material, så att de här två.
Så man ska inte bara ha det ena eller det andra.
Precis, utan mixa.
Och vad händer om man har för mycket kväve på det?
Ja, då blir det ja, vad händer då? Det växer så in i baljan. Det kan liksom bli så här över sladdriga stora planter som inte får någon styrsel.
Nej, precis. Det blir
det blir för mycket kväve.
Mm. Så de drar iväg.
Mm. Och ger inte lika mycket frukt, utan det blir bara vegetativ tillväxt, det gröna.
Men när man nu har liksom byggt upp sin lilla bädd här och gjort det här grundarbetet, vad är det som trivs bäst i de här bäddarna? Vad är det man ska odla sen? Är det liksom allt funkar bra?
Allt.
Så man kan sätta ner potatis lika som broccoli? Eller?
Ja. Och potatis är ju toppen, för då kan du börja med, om du ska göra en ny bädd, då kan du lägga potatis på pappkartongen och så lägger du på materialet ovanpå.
Mm.
Och då kommer potatisen är fantastisk. Den gräver åt dig. Den gör grävjobbet. Den gräver sig ner med sina rötter.
Genom kartongen?
Nej, men kartongen multnar ju. Kartongen förmultnar.
Mm.
Så du lägger potatisen på kartongen, på med täckmaterial. Och sen när kartongen har multnat och potatisen får rötter, så är den nere och gräver de här fina gångarna. Då har du ett fantastiskt luckigt land, trädgårdsland, nästa säsong. Och få potatis första året.
Mm. Så det är bra att börja med potatis?
Ja, jättebra. Det kallas för att bryta ny mark. Varför pratar göteborgska nu?
du har vänt på hela Göteborg.
Ja,
på
precis.
Också.
Precis.
Men du menar att allting går att odla i denna odlingsbädd?
Absolut.
Mm. Men är det någonting du själv, alltså nu när du själv, ja, vi har faktiskt pratat om det innan du kom in, att du har precis skaffat dig ett nytt landställe, eller där du ska hålla på att bo och odla och så. Vad är det du själv föredrar att odla då, när du nu har satt igång nya odlingsbäddar? Vad skulle du säga?
Jag vill ju odla allt, ja.
Så mat. Det finns, ja, mat.
Mat, ja, mat och blommor. Jag har blivit väldigt inne på blommor nu.
Men odlar man blommor också på det här sättet?
Ja, man kan odla
så man gör
allt.
Nya rabatter och så gör man så här.
Absolut, för då, ja, men du behöver inte gräva. Lägg på, bygg upp bäddar och de sjunker ju liksom ihop och så förenas de med jorden.
Och då kan man fortsätta även i blombäddarna och göra samma sak. Ja, så komposten kommer man ha över hela trädgården.
Exakt, det är det kallas egentligen för att man direkt komposterar. Så istället för att ha en kompostbinge och vända och greja så, och sen köra ut den på odlingsbäddarna, oavsett om det är blommor eller grönsaker.
Ja, för nu är det bara kaffesumpen jag kastar direkt ut i rabatten. Nu kan jag börja kasta
allting
kan i rabatten.
Men sen är det så här också att det finns två tillfällen då man inte då man hellre har en kompost. Det ena är om man tycker att det ser skräpigt ut. En del gör det.
Mm.
En del tycker att det ser för jävligt ut med allt detta växtmaterial som ligger och skräpar på bäddarna.
Mm.
Jag har kompisar som faktiskt inte får täckodla för sin kompisar. Jag har en kompis som inte får täckodla för sin partner.
Mm.
För att han tycker att det ser för bedrövligt ut.
Mm.
Han vill inte ha det så.
Nej.
Och då är lösningen att ha färdig kompost, för då ser det ut som jord.
Mm. Eller ta då kompost när det finns.
Ja, precis.
Senare på
precis,
året. Ja.
Precis. Så kompostera så lägger man på komposten på bädden. Mm. Eller om man har mycket sniglar i trädgården så har man täckmaterial så syns ju inte de där jäklarna. Undertäcker att de kryper in överallt.
Mm.
Så man har inte chans att se dem om man har jättemycket sniglar. Och har man då kompost istället så ser man ju sniglarna.
Mm. Just det.
Så att då, det är två skäl till att inte.
Men jag kom på en helt annan sak här. Varför har man då alltid hållit på och grävt? Alltså hur har det här uppstått, det här grävkulturen då?
Det vet inte jag. Jag kan inte svara på det. Men jag vet att man har grävt i eviga tider. Och det har väl att göra med att man trodde att det skulle vara så. Och det fungerade. Och grejen är att det gör det. Det funkar.
Mm.
Absolut. Men det är bara det att man inte behöver.
Och det skulle kanske inte att göra i någon slags industriell skala där? Eller skulle det gå, tror du också, alltså typ odla havre och vete och sånt?
Ja,
på stora åkrar på det här sättet.
Det gör det.
Ja.
Det kräver ju lite grann av odlaren, av bonden, att man ställer om sitt lantbruk och sin maskinpark. För att nu odlar man ju när man odlar storskaligt, då har man ju liksom alla dessa maskiner som kör runt och bearbetar jorden, och man sår och sprutar och vattnar och skördar och sen plöjer. Och det behöver man inte göra. Det pågår försök. Det är en bonde i Skåne, så jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är väldigt långt fram i det här. Han odlar utan att plöja. Och det finns också en rörelse i USA. Vad vad heter han, Gabe Brown kanske, en odlare i USA som är väldigt framstående när det gäller den ogrävda storskaliga odlingen. Gud vad löjligt att jag inte kommer ihåg vad han heter. Jag
tror men det går Gabe alltså helt enkelt att göra no dig eller odla utan, odla utan traktor.
Det är väl det, jag är inte helt insatt i det här. Nej. Men jag vet att det går. Ja. Men det kräver ju att man är villig att ställa om. Liksom,
men man tänker, precis. Jag tänker att det har kommit utifrån ett mer storskaligt jordbruk så har det kommit hem. Men man kanske har grävt i smålanden hela tiden också.
Ja, men sen har man ju grävt, liksom, jag menar, tänk när man på bröt ny mark i Småland, det var så jäkla mycket sten, då var man väl tvungna att gräva för att få bort det där för att och skapa sina odlingsytor.
Mm. Men man kan ju ha tänkt sig att de hade också lagt något på och sen börjat uppe på.
Ja, det hade de kunnat göra.
På sten.
Men det visste alltså, inte det då.
Nej.
För de kanske inte kunde engelska då.
No dig.
Det kunde de sen när de åkte till Amerika.
Alltså då kom det till Sverige.
Då kom det till Sverige. Kanske.
Det tog ett tag. Men du, om man nu har de här fina odlingarna, finns det några andra fördelar förutom att man slipper odla, alltså slipper gräva, man slipper vattna, man behöver inte rensa, ger det bättre skördar eller är det liksom, finns det andra fördelar?
Ja, det gör det. Det är som du säger, att man har ju odlat genom, med höst- och vårgrävning, det är ju så vi fostrade, och det funkar alldeles utmärkt, bara att det inte är nödvändigt och man förstör marklivet.
Precis. Man släpper också ut kol och sånt.
Man släpper också ut kol. Mm. Precis, man liksom lättar på. Nu är inte det, det är ganska marginellt i en sån här liten köksträdgårdsodling. Mm. Men det är ändå ett sätt liksom att tänka att gräver man inte så frigör man inte massa koldioxid. Nej. Utan man binder kolet i jorden genom att inte lätta på jorden. Vad var frågan? Du frågade något.
Jo, men det är om det ger större skördar. Vad är andra fördelar?
Dels det här med klimatet. Att en jord som man inte röjer runt i, den liksom binder kol. Och dessutom en jord som är väldigt mullrik, som de här jordarna blir, den binder också kol och vatten. Och den blir porös och luckor så att den, vid stora regn så blir det inga översvämningar utan den kan svälja stora vattenmängder. Jag vet inte, har du sett den här? Det finns en film, eller fanns i alla fall, som låg på SVT Play som hette Våran lilla bondgård.
Nej.
Om ett amerikanskt par som tog över en bondgård i Kalifornien som var helt ödelagd. De hade odlat den där marken med gifter och maskiner och de var helt liksom död. De började odla på det här viset och de jobbade med biologisk mångfald och genom att inte gräva, det var helt, och djur som skulle äta sniglar och så åt sniglarna, alltså det är så här, verkligen ett kretslopp. Och sen kom det en översvämning till trakten, eller ett stört regn, och alla jordarna runt omkring blev totalt översvämmade. Men inte den lilla jorden på våran lilla bondgård. För de hade skött om sin jord. Så att, alltså,
den
där var
kunde
verkligen,
ta emot det här.
Supertydligt illustrerade den filmen hur
bra det är.
Hur bra det är. Så vad sa vi?
Klimatet var det bättre för. Det blir
översvämningar. Torka blir det ju inte heller eftersom
fukten hålls
kvar. Och sen så har man gjort, det finns en odlare i England som heter Charles Dowding. Han är no-dig-odlarnas no-dig-odlare. Jag har varit på kurs hos honom. Mm. Det var jättekul och jag lärde mig så himla mycket. Han gör varje år, eller i alla fall regelbundet, tester. Så han har en grävd bädd och en ogrävd bädd och så odlar han exakt samma saker i dem. Och varje gång så upptäcker han att den grävda bädden, ja, den ger bra med skördar. Den ogrävda bädden ger aningen lite mer. Och då har han också sluppit gräva.
Mm. Och det här att det ger mer, vad beror det på då? Är det för att det blir den här luckra, näringsrika jorden? Att den är mer näringsrik?
Alltså mycket det är näring. Som, och att inte man klampar runt och man har inte på bearbetar. Alltså jorden får vara i fred. Och då blir det mer.
Är det så att man kan börja odla tidigare i en sån här bädd? Blir den varmare fortare än en jordbädd?
Ja, det blir den ju.
Man kan sätta igång lite snabbare?
Eftersom den upphöjer. Det beror ju naturligtvis på var man bor. Jag menar, är det snö så är det snö. Mm. Men när jorden väl tinar. Och om man då har man mycket täckmaterial ovanpå. Då får man krafsa bort det så att solen kommer åt att värma jorden. Annars så isolerar den ju istället. Men har man krafsat bort växtmaterial eller täckmaterialet och så solen får värma, då blir ju den här bädden varm tidigare än om man odlar rakt ner i backen.
Precis.
Och särskilt om man har lerjord till exempel som är iskall och hård och liksom, ganska ruskig, men fantastisk eftersom det är så mycket näring i lerjord. Men det är just, liksom, den blir ju inte så varm så fort.
Men du menar också att man kan sätta igång direkt. Och då hur gjorde man då? För jag var med på hela uppbyggnaden av komposten. Så måste man lägga sen lite jord uppe på. Om man nu börjar från början så måste man lägga lite jord. Mm. Och då kan man i princip sätta vad som helst i den jorden.
Absolut. Ja. Så att om du har alltså den här uppbyggda bädden så strösslar du ut en sträng med såjord. Istället för att som man gör en såfåra i en jordbädd
så strösslar
man ut en såfåra med kompost. Jord, finsmulig kompostjord eller planteringsjord eller vad man nu har. Man kanske har lite jord på någon annan plats i trädgården som man sållar och strör ut. Så att det handlar ju om att fröna ska få någonting att fästa i och gro så att de kan gro. Och då får man ju vattna upp den också. Det är också viktigt när man anlägger bädden att man vattnar emellan. Så att,
och mellan lagren?
Ja,
eller?
Så att det blir liksom de får fäste i varandra och så går
alltså det blir någon slags fukt i hela bädden.
Precis. Mm. Och sen som sagt man strör ut såjordsrader eller om man då har plantor, det sa jag tidigare,
man gör en liten grop
och så lägger man i jord och så petar man i sin planta där. Sen kör man på bara. Och sen kan man intensivodla väldigt mycket i de här bäddarna.
Vad menar du med intensivodla?
Att man kan odla tätt och mycket. Och man kan ta flera skördar om man bor i en sån klimatzon. Det kan vara svårare norröver i Sverige. För att, eller norröver överhuvudtaget. För att det är kortare säsong. Men då kan man alltså, har man, så fort man har skördat. Och det är då man har en liten plantskola på gång någonstans. På sin balkong eller i köksfönstret eller i om man har något litet om man kanske har ett
växthus. Ja,
precis. Eller ute bara att man har små lådor. Jag har såna här godisbyttor vet du från mataffären så här. Nu är det ju påsk nu strax när vi spelar in det här. Och nu när de ska sälja så sjuka mängder lösgodis då finns det ju alltså de öser ju ut och då i de här små plastbytterna som godiset ligger då går man till affären och tigger man sådana.
Okej, då får man sådana plastbytter.
Då får man dem gratis.
Ja, det är ju fantastiskt.
Jättebra.
En kap.
Ja, men det är ett kap.
Ja, och så absolut.
Man behöver inte ens köpa godiset.
Nej.
Och sen så är det så bra för att det är lock på dem. Då blir det ett litet växthus.
Ja, det, ja,
så lägger man lite jord
i botten
på något där.
Och sen,
så vattnar man upp det. Sår, strösslar över lite jord. Nej, inte sätter på. Utan man lägger lite på. Man kanske lägger en liten,
luft.
Precis, en liten flik av någonting emellan. Så att man luftar upp. Och då har man små sådder på gång. Och så när fröna har grott, plantorna har tittat upp, då lyfter man åt locket. Då kan man ha locket som ett litet fat om man vill.
Ja. Och sen för man ut de här.
Och sen så, ju mer man när man skördar så har man såna här plantor på gång hela tiden. Jag har jätteofta sallad på gång. Det har jag en bild.
Så man kan föra ut ny sallad i sitt land.
Exakt, så fort du har skördat klart så ut med ny sallad och ut med nya plantor. Så här har jag ju en sån här.
Ja, fin.
Den är ju fantastisk. Fast det här var små pluggplantor. Jag vill gärna visa mina små.
Ja, men visa din sallad.
Ja,
men när man då ska planera sin lilla trädgård, måste man liksom tänka på något mer? Alltså hur man odlar, i vilken ordning man odlar när man sätter ut saker. Är det liksom, kräver det mycket liksom planering?
Det är ganska bra att planera.
Ja.
För om inte annat så vet man vad man håller på med. Och sen så tappar man ändå bort sig. Jag tappar alltid bort mig.
Så du vet inte vad du har odlat?
Så ser man
så
ju.
Så du har rensat bort saker som du precis har planterat?
Nej, men jag behöver aldrig rensa. Det. Så det är alltid något att bort som växer. Nej, men så jag har som grund när jag odlar att jag odlar i en 4-årig växtföljd. Eftersom växter använder jorden på olika sätt. Och de har också olika problem, sjukdomar och sådär. Så att då odlar man i 4-årig växtfält. Då har man först växter som ger näring till jorden automatiskt. Det är bönor och ärter, baljväxter. Kväve, de fångar ju kväve från luften, för ner det, fixerar det och för ner det i sina små noder på små knölar på rötterna. Så där kan då markorganismerna mumsa i sig dem. Va? Så först första baljväxter. Året baljväxter, andra året då är ju jorden fullproppad med näring. Mm. Då odlar jag sånt som kräver mycket näring, som kål och purjo och nu tappar jag bort mig.
Broccoli kanske?
Ja, broccoli. Nej, ja, det är ju en kålväxt. Ja, men sånt som kräver mycket näring. Mm. Och tredje året i den bädden så odlar jag sånt som inte behöver så mycket, som lök, morötter, sallad. Och sen fjärde året så det som kräver minst näring av allt är potatis. Så då har jag en fyraårig växtföljd. Mm. Och då har jag faktiskt också fyra bäddar. Då gör ju det, då flyttar jag liksom växtgrupp
varje år,
för växtgrupp
ja, precis,
varje år.
Så kan man börja
men
om,
liksom. Det fina med no-dig-odlingen, det är att man kan faktiskt frångå det här ganska mycket eftersom jorden är frisk.
Mm. Och, den är liksom,
och näringsrik och härlig hela tiden. Så, ja. Så att det är inte hela världen om man inte strikt följer den här växelbruksmetoden. Förutom på en punkt, och det är kålen. För kålen kan dras med en, det finns något som heter klumprotsjuka, och om den får fäste i jorden då går den inte ur på alltså,
flera 20, år.
Ja, flera 20
oj,
år.
Så pass.
Så att kål ska inte komma tillbaka till samma bädd mer än egentligen vart sjunde år. Och då tänker jag, vart åttonde om man då har en fyraårig växtföljd. Mm. Så man har det som lite princip. Att
man ska ändå flytta växterna.
Ja, flytta i alla fall de här liksom, större grupperna. Men sen sallad och det spelar ingen roll. Nej. Ner med det så fort det
går.
Nu ska jag visa dig min fina lilla. Hann du se den? Nej.
Ja. Den bläddrade bort sig.
Ja, den bläddrade bort sig.
Tråkigt.
Ja, men det kanske är dåligt när det gäller radio. Men vi har ju en liten kamera också. Här.
Där.
Titta, godislådorna.
Ja, vad fint.
Godislådorna. Mycket bra. Och även såna här trälådor.
De är ju bra också.
De får man
också, kan man också sno
man också
eller få.
Från, man kan fråga, man behöver inte stjäla dem.
Nej.
Om man inte
man måste
man inte vill.
Sno.
Nej, man måste inte alls sno. Sen har jag också såna här pluggbrätten för granplantor som jag har lyckats få tag på. De bara stod på ett ställe. Jag snodde dem inte, det lät så. Men de stod i en gammal laggård. Som där jag, på mitt förra ställe.
Och sen äggkartonger till att grodda potatisen.
Nej, det använder inte jag.
Faktiskt. Du groddar inte, du bara slänger
jag
ut dem.
Jag slänger ut dem bara. Jag groddar ibland, men då lägger jag dem på lite jord. För då kan de rota sig också. Mm. Då är de här trälådorna väldigt bra.
Okay.
Att lägga.
Lägger man lite jord i botten? Och så
jag har lite papper,
på.
Lite tidspapper, lite jord. Och sen så på med potatisarna. Då får de både groddar och rötter. För jag tycker att när man lägger dem på äggkartong, jag tycker det torkar ut.
De skrumpnar lite? Eller?
Ja, inget bra,
nej.
Tycker jag. Okay. Men man kan vara olika.
Ja, absolut.
Alla gillar olika.
Och vad är det mer? En sista innan vi avrundar är väl det här också att man ska redan när man börjar plantera och tänka vad man ska odla, att man kan ta hand om det sen, eller hur? Är inte det en gammal tips du har haft?
Jo,
att det här att man ofta står där sen med massa skörd.
Det är flera saker man ska tänka på när det gäller skörden. Dels att man odlar sånt som man tycker om att äta. Om man inte gillar morötter så är det fullständigt
barockt
dåligt att odla 75 kilo morötter. Det är bara dåligt och onödigt.
Men det gör folk ändå, menar du?
Ja, men man gör det. Jag odlar ibland saker som jag inte är så jätteförtjust i. Och det är liksom bara för att det händer. Och sen så är det saker som jag tycker jättemycket om som jag odlar. Och så känner jag så här, men det är lite onödigt att lägga så mycket jobb på någonting som blir så lite. Så att jag brukar odla sånt som jag tycker om och som jag får mycket av. Och sen om till exempel aubergine. Det kan jag köpa, jag äter inte så mycket aubergine.
Nej. Men det är
så
gott.
Det, alltså,
jag gillar det.
Ja, du gillar det. Då tycker jag du ska odla det.
Ja.
Jag gillar det inte.
Nej.
Men så att odla det man gillar att äta. Att också odla sånt som man kan förvara. För det är samma sak där. 75 kilo morötter om man inte har en jordkällare. Vad fan gör man med det? Ja, man får syra.
Ge bort dem till kompisar.
Ja, man kan häst. Man kan skaffa häst.
Ja, jo, så att man, men då blir det jobb. Då måste man ta hand om en häst.
Men då får man ju häst, då får man ju stallgödsel. Det är jättebra.
som man har misstagodlat väldigt mycket morötter. Då måste man skaffa en häst. Och då får man hästskit.
Ja, så, precis. Så är man igång.
Så hur man än gör blir det rätt.
Ja, precis. Jag vill fråga dig en sak, Pelle. Ska du inte fråga mig vad det första jag gjorde var när jag kom till mitt nya ställe?
Absolut, jag tyckte vi var kort inne på det. Men visst, vad gjorde du när du kom till ditt nya fina hus? Det första du gjorde?
Då anlade jag faktiskt 4 fina jordbäddar. Och de är så fina. Och det var så mycket kartonger. Jag hade så mycket flyttkartonger. Och
som
jag la omlott. Och sen så hade de som bodde där tidigare. Alltså vi flyttade in i höstas. De som bodde där tidigare hade en fantastisk kompostbinge. Så det var bara att lägga ut.
Och mycket som helst.
Sen har man också fått nya grannar. Och då visar det att grannen, men jag behöver inte köpa häst, för grannen har 4 gigantiska hästar.
Wow.
Så han ska nu köra upp ett lass med hästgödsel och lägga på en gödselplatta som vi har. Alltså nu är det lite, nu snackar jag lite större än en villatomt, men ändå.
Fantastiskt. Ja. Och då har du någonstans att lämna moröt.
Ja, precis. Precis.
Till grannens hästar. Ja. Det är ju kalas.
Ja. Så att jag byggde odlingsbäddar det första jag gjorde.
Sen men hur mycket odlingsbädd har du byggt då? Flera 100 meter?
Nej,
hur mycket
nej,
ska du odla?
Jag ska
alltså,
odla
hur vill det du nu?
Jag ska odla jättemycket, men jag ska ta lite vackert i början faktiskt. Mm. Det som vi har så mycket annat att göra kan jag säga. Det är ett hus som behöver renoveras.
Det är mycket att pyssla med.
Men odlas, det ska det. Mm. Och så jag kanske har 20 meter i alla fall.
Ja.
Odlingsbädd.
Och hur lång tid tog det dig att liksom anlägga den?
Men den där, det tog en dag.
Ja.
Jag samlade ihop allt material jag hade.
Så att,
ser man till att samla ihop material så går det superfort. Har man bara allt på plats.
Och hade du grävt de här 20 metrarna?
Ja, då hade jag väl hållit på en, antar jag. Så hade du inte suttit här.
Nej, hade du inte fått vara med. Hade du inte hunnit skriva
Nej, nej, nej.
Ja, kanon. Och för man vill ha mer tips, då köper man helt enkelt odla utan spade.
Det är det man gör. Det är det man gör.
Tack så hemskt mycket Bella Linde för att du ville komma hit till Ordfronten.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack.
Glöm nu inte vad du ska göra.
Odla.
Släng spaden.
Nej, jag ska slänga spaden och jag ska samla kartong.
Ställ in den i
Jag ska ta mina flyttkartonger också.
Ja, det är bra.
Fast jag har flyttat här i stan. Så. Mm.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack. Ha det bra.